inte.
Det blir väl säkert värre nästa år. Det blir bara värre och värre.
Det blir värre.
Allt blir värre. Ja. Hallå där! Skidsnacks lovers. Det är återigen dags för en maxad skidsäsong och poddsäsong. Och Skidsnack är såklart tillbaka. Jag, Stefan Sköld, sitter här i studion redo med Viktor Stenqvist. Hur är läget?
Ja, det är lite pirrigt faktiskt. Man kan knappt tro att det är sant, att det redan har gått ett år, eller på att säga. I alla fall en sommar. Ja. Innan vi är här igen.
Ja, vi gjorde ju en liten extra podd här för ett tag sedan. Men det kändes ju bara som en liten, jag vet inte vad man ska kalla det, treat.
Ja, en liten munsbit. Vi hade vår eminenta kollega Peter Thorén med. Och det var väl bara ett av några gästspel från henne vi hoppas kunna bjuda på den här säsongen. Men då gick hon ju igenom det som vi måste ändå kalla den lite ledarkrisen inom svenska skidanslaget.
Så om ni har missat det, så kolla in specialen där. Men nu är vi ju såklart väldigt taggade inför en ny skidsäsong. Och det är ju tävlingar redan i helgen, det är helt sjukt.
Ja.
Kan du förstå att det är tävlingar i helgen? Visserligen inte världscup, men i alla fall.
Nej, men nu är det ändå på riktigt. Men det är inte riktigt det jag är mest taggad för just nu, utan det är faktiskt att vi för första gången i Skidsnacks historia har liksom en riktig rekorderlig gäst i programmet. Och inget ont om Petra Thorén eller Kristoffer Bergström eller Dr. Ledström för den delen. Alla eminenta gäster. Men vi ska ju faktiskt få samtala med en riktig världscupåkare.
Ja, en världscupvinnare. Ja. Det är ju helt sjukt. Vi har idag med, ska vi avslöja vem det är? Det måste vi nästan göra.
Ja, det är lika bra.
Det kommer lite senare i podden idag. Men vi har ju faktiskt celebert besök av Jonna Sundling.
Ja, hon skulle ha varit med redan nu egentligen, men på grund av biltrafik till Gällivare så fick vi skjuta lite på själva inspelningen. Så vi får ta resten först och så kommer Jonna sen. Så att, stäng inte av om ni tycker att vi svamlar om massa tok bara. Hon kommer lite senare i sändningen.
Ja, och vi ska väl nämna också för nytillkomna lyssnare som av oklar anledning har hittat oss nu efter 99 avsnitt är det här.
Oj, sjukt.
Ja, det är sjukt. Man kan spå någonting speciellt i nästa avsnitt.
Alltså, du skulle lova inte för mycket.
Ja. Men om ni precis har hittat till oss kan vi rekommendera er att prenumerera på vilken podcast-app ni nu använder och följa oss i sociala medier, för där kommer det lite nyheter och smått och gott.
Uppdateringar om lite av det mesta. Och när vi ändrar in på nyheter och smått och gott så kan jag väl bara säga att vi kommer att ha en liga i Noah Hoffmans fantasy-tjosan som vi har kört varje år. Vi vet inte exakt vad den kommer heta, förmodligen Skidsnack. Men som alla ni trogna som brukar vara med i den här fantasy-ligan så ska vi lägga upp någonting på sociala medier så att ni kan hitta länk. Alltså Skidsnacks Facebook eller Skidsnacks Instagram kan ni gå för att hitta lite mer information om våra liga som kommer att, det drar igång först nästa vecka, så det är ju ingen jättebrådska. Men
nej, om inte det framgår så heter vi alltså Skidsnack där också, för enkelhetens skull.
Men herregud, nu till lite aktualiteter, för det har ju faktiskt hänt saker också.
Ja.
Ganska dystra saker.
Ja, men det är inte alltid så.
Ja.
Vi pratade väl i förra avsnittet om att väldigt mycket gick i moll. Och nu har det gått ännu mer neråt.
Ja, det får man väl lugnt att säga. Ebba Andersson har alltså kastat in handduken för 2019, som vi har förstått det. De senaste rapporterna säger att hon efter sin lilla fallskada i skogen där hon ramlade och snog i knät, sitt ömma flertalet opererade gånger knät, alltså åtminstone en gång, nu måste tvingas ställa in resten av säsongen på grund av den här skadan, som inte ska behöva operera, säger man i ett pressmeddelande, men den måste vilas. Men du anar någon form av ugglor i mossen här, eller svenska skador, Stefan?
Ja, har vi inte sett det här förut? Har vi inte sett det här förut? Ganska nyligen också. Om ni som jag I alla fall ha lite minne kvar, tänkte jag säga. Ja. Men förra säsongen var inte Stina Nilsson i princip död efter en sträckning när hon sträckte ut sin tå.
Ja, skulle missa VM.
Skulle missa VM. Missade Stina Nilsson VM?
Nej,
hon gjorde, det gjorde hon inte.
Hon gjorde succé.
Hon gjorde succé i VM. Mm. Är det här alltså en ny svensk taktik?
Är det någon som, alltså vi har ju varit inne på det här förut, vem som skulle bli liksom landslagets nästa Johan Olsson.
Ja, och de konkurrerar om det flera stycken.
Ja, det är inte bara Ebba och Stina som är inne i det här, utan vi har ju även Hanna Falk då som har... Ja, det verkar ju vara, går lite väl långt att vilja bli Johan Olsson och kasta in hela säsongen i...
Ja, ja det är väl lite att ta i.
Det kan man tycka lite grann. Men,
eller Viktor Thorn, han aspirerar också på den. Båda de har ju opererat ryggen, är det väl?
Ja.
Och jag tror, jag satsar ändå mina surt förvärvade slantar på Ebba Andersson.
Du tror att hon är tillbaka till Tour de Ski då redan?
Ja, det, jag satsar på det.
Det här är bara en lömsk plan för att sätta norskarna på pottan.
Ja, för att göra folk lite så här deppiga, och sen när det väl kommer det här glada beskedet så bara känner man, åh, yeah. Och ja, nej men alltså 2019 är inställt sen. Tour de Ski börjar ju typ, ja, några dagar innan 2020. Mm. Så ja, jag känner ändå att det finns ganska goda chanser. Och det vore ju rent ut sagt förjävligt att inte få se Ebba Andersson i Tour de Ski. Det har vi ju velat länge.
Ja, ja, men speciellt som hon skulle kunna vara en sån här person som vi har tänkt skulle kunna vara en potentiell vinnare i Tour de Ski. Kanske inte redan nu, eller ja, varför inte redan nu? Nu har man ju liksom aldrig sett henne gå hela vägen i Tour de Ski, så det hade ju varit väldigt spännande att se. En som jag såg i, det var ju en liten skidupptaktsträff där skidåkarna fick sätta sina egna drömrubriker inför säsongen. Varpå ett par i svenska landslaget var sådana som satt skrällvinnare i Tour de Ski som drömrubriker. Kan du säga vilka det var?
Jag har ju sett det här, men mitt minne är inte lika bra som jag nyss fick det att låta. Det är väldigt selektivt, mitt minne.
Ja.
Men det var
ju dels Frida Karlsson.
Ja.
Och det kändes ju inte så långsökt. Hon skulle ju mycket väl kunna vara en sån person som har det i sig att vinna en Tour de Ski, där det så mycket handlar om att vara bra upp för den här Alpe de Termes. Nu får vi ju se hur det kommer fungera. Det känns lite som ett oskrivet blad, Tour de Ski, den här säsongen när de har ändrat upplägg. Men om man tänker på hur det brukar ha sett ut, så känns det i alla fall så. Något som den andra personen som hade det som sin skräll, det känns lite mer farfetched. Har du någon gissning?
Carl-Johan Westberg.
Ja, nej. Ja, det var ju mer farfetched. Förstås, han är inte ens med i landslaget. Men Kalle Halvarsson.
Ja. Men Kalle har ju placerat sig ganska högt ändå i Tour de Ski. Så vad fan, varför inte? Jag väljer att gå ut i den här säsongen med en positiv ton.
Förutom att du liksom svartmålar hela svenska landslaget genom att kalla dem simulanter hela bunten.
Har jag?
Nej, men det här med att de fejkar skada för att komma.
Men det var väl glatt.
Ja, du tycker
alltså,
att det var en...
För att då kommer de ju komma tillbaka snabbare än vad vi har räknat med.
Nya sluga svenska succé-taktiken.
Ja.
Ja, varför inte? Det hade ju varit på sin plats om vi kunde ha lite taktiskt drävspel som gick hem. Johan Olsson var ju som sagt en... Nu kanske det är mycket sagt att kalla honom simulant. Men han hade ju uppenbarligen bra effekt av sina månaderslånga träningsläger.
Ja.
Där han var sjuk och skadad.
Jo, det är sant. Och vi kan ju bara lite kort nämna att det finns ju fler aspiranter på det här simulantpriset.
Vi har okay, bara för att vara väldigt tydlig, vi tror ju inte att Ebba Andersson är någon simulant egentligen. Det här är ju bara vilda spekulationer från våra sidor.
Ja, det här är en önskedröm. Inte att hon är simulant, men mer att skadan kommer att gå över snabbare än beräknat.
Ja, precis. Och det, för jag menar, det som var Stinas skada, det visade sig vara ungefär som hon beskrev det sen, ungefär hur allvarligt som helst. Mm. Men hon ändå lyckas göra någon superduper mega comeback, så det var ju inget annat än ett idrottsmedicinskt mirakel, har det visat sig.
Ja, men jag tror att Ebba har bra läkshot.
Ja. Mm. Ja, men hon är ju ung, barn har ju bra läkshot, det är det vi alltid har sagt.
Ja. Men det jag skulle säga var att Stina Nilsson har ju brutit revbenet. Och när hon var ute och sprang hon också.
Ja, det ska vi förbjuda jogging i svenska landslaget?
Ja, vi har redan förbjudit rullskidor, ja. Vilket vi ska återkomma till lite senare under säsongen.
Ja.
Men och Kalle, han har haft förkylningsproblem, lite liksom klen simulant grej, men Kalle har också haft en strulig sommarsäsong med diverse problem. Så jag vet inte, det är ju...
Och så Hanna Falta som missar hela säsongen. Och Viktor Thorn som du är inne på. Det är ju, det här är ju nästan osannolikt.
Ja. Men vi ska ju prata mer om vad vi förväntar oss och vad vi kan tro inför säsongen med en livslevande landslagsåkare snart. Så vi kanske ska lämna det så länge.
Som har valt att döma till och med frisk.
Ja.
Vi får väl höra med henne själv.
Ja, hoppas de inte haft för mycket AC i den här bilen till Gällivare, så att de drar på sig en liten nackspärr eller förkylning eller något.
Vi får se.
Ja, men om vi ska vända blicken mot vårt kära grannland, tänkte jag säga. Inte riktigt vårt grannland, men en granne lite längre bort i öst.
Mm.
Ryssland, som vi ju så ofta tycker är trevligt då. Prata om. Där har det hänt lite saker.
Ja.
En liten anmärkningsvärd taktik inför säsongen som blev känd för några veckor sedan. Viktor, du kanske vill dra huvuddragen av detta?
Jo, så här var det, va, att ryska landslagscoachen eller landslagsledaren Jelena Velbe, den gamla legendaren inom skidåkning överlag. Väldigt framgångsrik på tävlingsnivå och väldigt lite av en skidsnacksfavorit. Med allt hon ställer till med och gör i skidspåren. Alltså för att hon är en sån otrolig profil. Den här storökande, liksom, inga fingrar emellan, skräder inte orden utan säger vad hon tycker och... ja, en otrolig personlighet. Nu har ju hon klivit in och också gjort, jag vet inte, det är ju otroliga intrång i privatlivet, får man ju säga på något vis. Eller så är det bara en taktiskt genial insats från det ryska ledarhållet. När hon har gått ut och uppmanat då landslagsåkarna i Ryssland att eftersom det här 2019-2020 är lite av en mellansäsong. Inga mästerskap, inget OS, inget VM, bara en simpel Tour de Ski och lite andra torer och sånt, så uppmanar hon då de kvinnliga skidåkarna, kvinnliga då, det är viktiga i det sammanhanget, att om ni vill bli gravida och få barn, passa på nu. det är en ganska obskyr uppmaning, kan tyckas.
Men det var en del som nappade.
Ja,
det är det som är,
inte
det är
bara
lite
en och inte bara två, utan tre.
Ja, vi har Julia Belorukova som ju var, hon vann inledande tävlingen förra säsongen i Ruka. 24 år. Jelena Soboleva, 27. Och Tatjana Aleshina, 25.
Mm.
Alla tre är gravida. Det här är ju, alltså inte att de är gravida, det är ju inte så konstigt. Men det är ju lite sjukt att det sker på uppmaning att under mellansäsong bli gravid.
Ja, alltså det är ju lite svårt att veta om hur man ska se på det här. Antingen är det helt fruktansvärt och horribelt att en landslagstränare kliver in och, alltså hon är ju i princip deras chef.
Mm.
Och har all makt över det som är deras inkomst, huvudsakliga inkomstkälla i livet och sånt.
Ja.
Eller är det bara genialt? Att liksom en sån despotstat kunna kliva in och... Ja, det var kanske inte en order, mer en uppmaning.
Ja.
Men
hade det varit en order hade det väl varit lite väl sjukt även för att vara Ryssland.
Ja.
Men ändå.
Jag tänker så här att utifall det är så att man inte hade haft några vidare bestraffningar, att det inte hade legat in i fatet om man nu hade fått ett barn när det var ett VM-år.
Mm.
Så kanske det bara var en taktisk bra påminnelse från Välbesåll. Men det skulle kunna tolkas som att det var lite av ett av ett krav på dem att skaffa banne mig inte barn under de här nästkommande 3 åren. När det är mästerskap och mästerskap istället.
Jag hoppas att ryska förbundet stöttar upp med diverse nannies och supportpersonal som sen ska ta hand om de här barnen när de ska skörda medaljer under kommande mästerskap.
Precis.
Jag har ju förstått det som att ettåringar och treåringar och femåringar kanske inte liksom har jättestor respekt för ens skidkarriär.
Nej.
Rent generellt.
Nej, och de kan ju kräva lite uppmärksamhet även när de är små bebisar och småttingar.
Mm.
Det kan ju framförallt behövas för paret Soboleva och just Jugov.
Ja, just det.
Där då båda föräldrarna bedömt kommer vara ute och tora.
Mm. Intressant detalj där i historieskrivningen.
Ja.
För barnet Soboleva och Ustjugov, det kommer att födas förmodligen, om man ska tro på nedkomstdatum och följa dem ungefär.
Så, man får tro att vetenskapen har kommit så pass långt att man kan ha ungefärlig koll på.
Ja, men det är... Man vet ju ändå att det kan ju...
Det kan biffa någon dag hit och dit. Ja.
Mm. Ja. Förlossningspodden här. men det här barnet kommer ju då att födas under Tour de Ski.
Mm.
Och Soboleva har ju då sabbatsår på order av Välbe. Men Tjugov, han prioriterar annorlunda.
Han kör på.
Pappaskapet är inte riktigt lika... viktigt i det här sammanhanget. Så han ska ju åka Tour de Ski och skiter i barnet istället.
Han har sagt det. Ja, det här är ju en sån sak som man kan antingen välja att ha någon form av herregud vad de ligger efter i Ryssland syn på.
Mm.
Och det kanske man bör ha. Men å andra sidan, det är ju kanske så de har det just i det ryska samhället just nu. Och då kanske man får bara acceptera att samhällets förändringsvindar inte har nått så pass långt än. Och att det kanske inte är ett konstigt beslut från hans håll sett.
Fast är vi nog bättre? Jag vill minnas att vi hade liknande situation under fotbolls-VM när Granen förblev på VM.
Ja.
Till hela svenska folkets stora glädje.
Ja, det var, så var det faktiskt.
Ja.
Det var ingen som ville att han skulle åka hem.
Nej, det var...
Det var ju till och med efter påtryckningar som hon fick i princip offentligt gå ut och säga att det är okej att han inte kommer hem.
Ja.
Så vi är ju inte något bättre alls.
Nej.
Så då måste vi, Skidsnack måste alltså rycka ut i Ustjugovs stora support här.
Ja.
Om vi ska hålla oss till, liksom, om vi ska inte vara, vad heter det? Ja, när man är liksom, när man utger sig för att vara något som man inte är.
Ja, podd är inget bra bildmedium.
Nej.
Viktor sitter och försöker beskriva med rörelser vad han menar.
Vifta ut mitt ord med armarna.
Men det hjälper inte så mycket.
Jag är en hycklare.
Ja. Okej, okay, ja, men då vet jag om vi spelar charader någon gång hur hycklare ser ut.
Mm. Ja. Ett intensivt skakande på armarna. Ja, ja, precis. Det är en hycklare.
Mm. Men det är ju ändå lite i sammanhanget av att kvinnorna i princip beordras att föda barn.
Ja.
Samtidigt som männen i landslaget kanske inte beordras, men ändå är kvar på tävlingsbanan.
Ja, jo, men för Ustjugov och Soboleva, någon måste ju dra in brödfödan också.
Ja, ja, det är sant.
Så det kanske, nej, men det är väl lite magstarkt på alla sätt egentligen. Men kanske också taktiskt genialt.
Mm.
För de som, man har ju också sett att för många idrottande kvinnor så behöver det inte ha vara en direkt, det är inte alltid dåligt vad det verkar att ha varit borta från banaförande och komma tillbaka till elitidrott.
Ja, Alex Björgen, så kommer väl Belorukova bli jävligt farlig. Hon har ju ändå sett rätt vass ut de senaste säsongerna.
Ja. Så att det kanske ryska damlandslaget kommer vara liksom superduper på gång här till nästa kommande säsongen med mästerskap. Efter kanske fler länder får ta över det här babyboom-taktiken.
Ja, det kanske blir bara en allmän sanning. Som man kommer jobba rent...
De får praktiskt ställa in skidornas, eller damernas världscup på mellanårssäsonger. För att det är ändå ingen som kommer kunna vara med. Alla hemma och föder barn.
Ja. Har man ingen partner så kommer det ordnas organiserade speeddating-situationer inom landslagen.
Tänk så mycket power couples vi kommer att kunna prata om sen.
Ja, ja det blir kul. Jag ser fram emot det.
Ja, jag med.
Ja. Ska vi snacka lite Johaug också? Det är ju ingen skidpodd utan Johaug.
Nej, vi lär väl göra det innan vi får anropa Jonas Sundling äntligen.
Hoppas att det inte är några fler älgar som täcker vägbanan där på vägen till Gällivare.
Ja, nej men absolut. Det verkar ju lite grann som att många är trötta på Johaug. Hon har ju till och med fått folk att lägga av. Hur sjukt är inte det här, Stefan?
Ja, alltså på ett sätt kan det ju kännas lite så här gnälligt och förmätet och bara, nej hon är för bra, jag slutar. Bli bättre då, kan man ju känna som första åtgärd.
Ja.
Men ja, det kanske inte är så lätt, men det borde ju vara något att sträva efter i alla fall. Men schweiziska åkaren Nathalie von Siebenthal, hon har ju gått ut med att hon lägger ner sin karriär. Och främst på grund av Therese Johaug efter hennes comeback förra säsongen.
Fast det är ju, det låter ju så jävla mycket som en, kan det verkligen vara sant? Kan det verkligen vara sant?
Ja, du, för von Siebenthal hade ju en ganska bra säsong förra säsongen. Och sen när, ja, förra säsongen då när Johaug var tillbaka så var hon inte lika framträdande. Och det här menar hon har att göra med att när Johaug är med så drar hon upp tempot på loppen så pass mycket att det passar inte hennes åkstil. Hon behöver liksom gneta sig in i loppen. Så det ska vara därför. Men det här känns ju som du säger lite som att hade hon inte bara dålig form?
Ja, och von Siebenthal är bara 26 år gammal. Det är också jäkligt skum ålder att lägga av på när man ändå har varit hyfsat framgångsrik. För det är väl ändå så att hon börjar ju närma sig de åren där man ska kunna vara som allra bäst när det gäller långdistans skidåkning. Det här kan väl säkert Nordic Ski PhD ge oss ett bättre svar på, men när man är som allra hetast i sin karriär, det är ju väldigt individuellt det där. Man skulle ju säga att svårt att säga att Kläbo ska kunna bli ännu bättre än man är idag.
Ja.
Men det kanske kan hända. Men för de flesta så brukar piken komma där. Vi sägs det i alla fall vid ungefär den här åldern och något år efter. Så det är ju märkligt att, men sen är, känns det säkert som en, hon har ju uttalat sig lite så här klentroget mot Johaug förut från Sibiton, hon har väl aldrig varit något fan.
Nej.
Speciellt efter den här dopingavstängningsperioden också.
Johaug har ju ganska många icke-fans i skidvärlden om man får säga så.
Det är inte bara popcornpopparen Kowalczyk.
Nej. Hon har ju till och med, eller ja, nu, det här kanske är lite skämtsamt, men hon har ju fått lite så här mothugg inom norska landslaget också. Som, det var väl Mike and Kaspersen Falla bland annat som tycker att det, ja, jag är lite trött på Johaug nu, bra om det kommer någon annan. Och även om det är lite på skämt så ja, kanske ligger någon viss sanning i det.
Ja. Jo, men absolut. Det får man väl ändå säga att det gör. Och sen kan jag fortfarande tycka att de här skenheliga uttalanden från norska skidåkare och skidtränare om att de så gärna vill att det ska komma andra länder med. Alltså, nu kanske man, eller jag har i alla fall uppfattat det som skenheligt hela tiden tidigare. Men det kanske är så pass att det ligger en poäng i det nu. Att de gärna hoppas på det. För uppenbarligen så sätter det ju hela skidvärldens existerande i någon form av frågetecken när det kommer till Johaugs dominans. Vilket inte minst visas av det här ryska ovanliga tilltaget.
Mm.
där man alltså i rysk tv kommer att välja att inte sända, jag vet inte om det var alla, men en hel del av de loppen på damsidan skulle man inte sända. Nej. I den ryska kanalen som har rättigheterna. Det är ju ganska, ja, vad ska man säga, det är ju häpnadsväckande.
Ja, det har ju rapporterats tidigare om att, för det har ju varit som, det är ju på flera håll i Europa då det är problem med längdsporten och populariteten, eftersom bland annat Polen inte sänder längre i och med att Kowalczyk inte åker. Och att det är ett hot mot hela längdsporten att flera länder är på väg att dra sig ur, och bland annat Ryssland. Men nu det här med att de då bara ska sluta sända på damsidan påvisar ju någonting om någon liten bitterhet där också.
Ja, men så är det lite. Det känns lite bakåtsträvande. Vi har ju ändå kommit så pass långt. Det är bara att kolla på fotbollen till exempel. Där har det ju, det har vi ju precis börjat se att damfotboll sänds i tv-kanaler på ett annat sätt än vad det gjort förut. Alltså i extremt mycket högre utsträckning än tidigare. Även liksom internationella ligor. Alltså i England och Spanien och Italien. Man kan se sådana matcher på svenska tv-kanaler. Och då känns det lite märkligt att skidsporten ska välja att gå motsatt riktning.
Ja, men dessutom när Ryssland är bättre än vad de har varit på mycket länge, både på här- och damsidan. På här sidan har de ju otroligt många bra åkare, men även på damsidan, Neprejeva har ju varit en av de absolut starkaste åkarna senaste säsongen.
Ja, men alla är ju inte gravida.
Nej, men Neprejeva är, vad vi vet, inte gravid.
Nej.
Hon kanske inte får vara gravid, eftersom de måste åtminstone ha någon som...
Måste ha ett stafett då. Nej, men det poppade ju fram massor med nya ryska namn hela tiden. Sådana som man typ aldrig hade hört talas om, som kunde komma fram och vara med högt upp på tävlingar. Så att, det är klart att det finns namn att plocka av även i rysk längdskidåkning. Så det måste ju vara någon... Alltså jag köper inte riktigt just fullt ut att Johaug skulle vara någon form av anledning. Men det känns som en bra sak att säga.
Mm.
Om man inte vill stå för att det finns andra bakomliggande orsaker.
Ja. Men får ni inte, alltså jag vet inte, får ni inte lite väl mycket fan nu? Det enda hon har gjort är ju egentligen att vara bra.
Ja, det är lite orimligt att kasta skit på någon som är bara för att de är bra.
Alltså ska man sluta sända 100 meter i friidrotts-VM så fort det finns en Usain Bolt med?
Ja.
Ska man lägga någon form av inte säga tecknad serie över då.
Ja.
Visa katten Gustav i en minut.
Eller hur? Typ alla den ointressanta skiten. Nej, det är ju, det är ju absurt. Barockt.
För det är ju, alltså, om man ska vara lite allvarlig så är det ju, ja, Therese Johaug är ju dominant, men det är ju oftast så i de flesta sporter att det finns någon som är lite bättre än alla andra. Det är ju inget ovanligt på något sätt.
Nej. Nej, det har vi också gått igenom redan förra säsongen. Det fanns ju studier som visade att skillnaden bland de främsta i toppen är procentuellt större än vad är liksom lite längre ner. Att det är liksom en massa som är ungefär lika bra, och sen är det några som är ännu bättre. Och sen är det några som är ännu bättre än de andra.
Mm.
Det är så ofta i de flesta individuella idrotter som man har undersökt på det viset. Så att det, men sen kommer ju det inte vara för evigt. Vi såg ju redan förra säsongen att Stina Nilsson kunde slå Johaug.
Mm.
Och vi hade ju hoppats på att vi skulle få se en Ebba kunna vara där också. Men vi har ju som sagt en hel del andra intressanta namn där i kunna slå med slå Johaug-potential.
Mm.
Där ibland nämna Frida Karlsson förstås.
Ja, och Frida Karlsson har ju i alla fall inte vid poddandets stund sprungit ner i något dike eller liknande.
Nej.
Vad vi vet.
Nej.
Så vi får hoppas att hon håller sig några dagar till. Och ja, det kanske kommer någon annan junior och sticker upp där och bara tar Ebbas plats här. Konkurrensen är ju som sagt brutal.
Ja, det är ju ändå något som känns extremt kul att få kunna säga.
Mm.
När det bara är en vecka kvar till det drar igång.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Pong på riktigt.
Ja. Och det här, nu, det brukar ju tävlingarna, helgen innan brukar ju vara i Bruksvallarna, men i år har de förlagt FIS. Tävlingen i Gällivare.
Det har det väl gjorts någon gång?
Ja, det brukar skifta ibland. Men vi, de senaste åren har det varit Bruksvallarna. Så får se om det skiljer sig någonting åt där.
Ja, man kommer köra, om jag har kollat upp det rätt, 5-10 kilometer på fredagen, 10-15 på lördagen och sprint på söndagen.
Mm.
Så det blir ju ganska mycket att mumma ner sig i.
Mm.
Och vinterstudion drar igång.
Mm.
Myspops och hela ja. Fadrullen.
Är du beredd?
Nej, man känner sig lite grann som ett barn på julafton.
Ja. Ja, minst sagt. Det är nästan så att vi behöver ta en andningspaus här. Ja, men då har vi fått celebert besök här i podden. Vi har med oss ingen mindre än Jonna Sundling direkt från Gällivare. Välkommen till Skidsnack.
Tack så mycket.
Hur har resan gått? Du är framme nu till slut.
Ja, äntligen. Det tog 9 timmar, men ja, det var det värt. Nu är vi framme och det är väldigt fint här uppe. Det är väldigt vintrigt. Vintrigt och bra för skidåkare.
Ja, vi har ju sett det på sociala medier. Alltså, är det något skidåkare älskar mer än att lägga ut härliga vinterbilder på sociala medier? Finns det något överhuvudtaget som är bättre?
Nej, det gör inte.
Man blir ju inte lite åksugen när man sitter som vi här nere i ett inte ens slask. Om man ens hade kunnat säga att det var ett slaskigt Stockholm, men det är inte ens ett slaskigt Stockholm, det är ett grått. Grått, ja, och trist.
Ja. Ja, man blir glad när man ser någon snöflinga ibland, men det är ju sällan.
Ja.
Men för Gällivare ser det bra ut, eller?
Ja, vitt överallt. Träden och på marken. Vi trivs bra här, vi skidåkare.
Ja, nu är det ju dags för tävlingar här. Hur känns det så här på förhand?
Jo, men det känns helt okej tycker jag. Min form har varit rätt varierande nu under hösten och har både haft dalar och toppar så att säga. Men just nu så känns det ändå relativt stabilt. Så jag hoppas att kroppen är ändå rätt med mig nu i helgen när vi ska dra igång med tävlingarna.
Och för er på damsidan så är det, man kan köra 10 km fristil, 10 km klassiskt och sen sprint om man vill. Vad har du tänkt köra?
Exakt, jag kör ju 2 tävlingar. Jag kör på lördag 10 klassiskt och på söndag sprint klassisk stil.
Och vad tänker du då? Vad har du för förväntningar eller målsättningar inför den här premiärhelgen?
Jag vill inga direkta resultatmål så, utan jag vill känna att jag har gjort så bra ifrån mig som möjligt den dagen. Och känna att jag är nöjd och ska utgå ifrån mig själv och jämföra lite så. Men samtidigt så vill man ju såklart åka bra. Man vill ju gärna stå på pallen. Men det är första tävlingen. Det kanske är svårt att veta lite vart man står och sådär. Men det vill jag ha en bra känsla i åkningen och kroppen.
Men du, ni kör ju ändå, och vad vi från utsidan kan följa, i alla fall ganska mycket läger och sånt ihop i landslaget och mycket uppladdningar och sånt. Du kan ju hela tiden mäta dig med liksom några av världens absolut bästa skidåkare. Det är ganska grymt, tänker jag. Men hur känner du att du har stått dig då under sommaren?
Men jag har fått en del bra kvitton. Det har jag fått. Men sen som jag sa så har det varit väldigt varierande. Just det där att du ligger och tränar väldigt mycket under sommar- och höstperioden. Så blir det att formen går upp och ner. Och sådär. Men jag känner ändå att jag har hängt med väldigt bra jämfört med tidigare år. Och har utvecklats en hel del på de bitar som jag har jobbat med. Så att, det är ändå skönt att se utveckling så.
Känner man så här när man är mitt in träningstopp och spöa Charlotte Kalla i någon uppförsbacke där, att ja, nu jävlar är jag på gång här.
Ja, men när man har en sån dag när allt stämmer, så då det är klart att man blir ännu mer motiverad, och man, det är så himla kul att känna sig stark. Och då glömmer man lätt bort att det kanske har känts tungt något pass eller sådär. Och det är superhärligt. Och för, det behövs.
Mm. Ja, jag kan tänka mig det. För en sån här vanlig ytterst amatörmässig motionär som jag själv, när jag är ute och springer eller åker skidor, som jag ändå gör ibland, när jag har känt att jag är i bra form, då känner jag att man kan springa snabbt i uppförsbackarna och återhämta sig snabbt på vägen ner, för och sen har man ny energi. Men du som är liksom en världsklass motionsidrottare liksom, hur känner du när du är i liksom spets i form? För du måste ju alltid känna att du återhämtar dig rätt okej.
Okay. Ja, men alltså det är lite samma sak som du beskriver, så att man känner sig väldigt stark, väldigt så uthållig, och att man återhämtar sig fort. Just att vi har ju mycket uppförsbackar och nedförsbackar, och då kan man gå väldigt hårt i backen och sen ändå återhämta sig ut för, och även om det är bara några sekunder. Och det märker man ju ganska tydligt om man kör till exempel testrace eller ja, men på tävlingar nu då. Mm. Vilken form man är i.
Så. Ja, det måste ju vara på en helt annan nivå än för, för oss.
Ja, vad ska man kalla oss? Kanske skiljer, men jag tror ändå känslan kan ändå vara lite detsamma.
Ja, men säkert. Det låter ungefär som vi har upplevt det. Eller så är det bara att jag har en ett extrem nivå och kanske borde satsa på elitidrott.
Ja, kanske. Du får vara med och köra någon gång.
Ja, verkligen. Men du, det har ju tyvärr verkar det vara lite avbräck i landslaget. I alla fall första helgen och även för Ebba Andersson hela året ut. Hur har läget varit i laget som du har upplevt det?
Förutom de skador som har uppstått så har det varit en väldigt god stämning. Och ja, alla väldigt fokuserade och glada för att säsongen snart ska gå igång. Det är såklart tråkigt att det är en hel del som är skadade. Men ja, jag hoppas de kryar på sig. De kommer tillbaka, det gör de. Men det är viktigt att tänka på hälsan också. Den går ju först.
Hur påverkar en sån där sak laget när det blir bortfall på många åkare i truppen? Är det något som kommer till en, som för dig exempelvis, som är med i truppen?
Men det är såklart jättetråkigt. Det märks ju av. Man blir ju lite nedstämd och ja, sådär i början. Men sen så måste man ju fokusera på sig själv och göra sitt jobb så att säga. Så att man går ju som vidare. Men sen så ja, men skulle det fortsätta så här under säsongen och man ska köra stafetter och sådär, då är det klart att ja, då kommer det att saknas väldigt mycket liksom kapacitet så. Men jag hoppas verkligen att de repar sig och kommer tillbaks, de som har lite körvigt just nu.
Men hur känner du nu inför säsongen? Hur säker är du på att du får köra det du känner att du vill köra? Du har ju varit väldigt framgångsrik.
Inte säker alls.
Till exempel fristilsprint, där blir du ju inte petad.
Vad sa du?
Det blir du ju inte petad den här säsongen, det är inte en chans. Eller hur?
Nej, man ska aldrig säga aldrig, men samtidigt så alltså, vi måste ju bli uttagna. Ingen är ju skriven i sten liksom, för att få åka, utan man måste ju ändå prestera för att få åka. Nu i och för sig den här första tävlingen i Roka så är ju A-laget prioriterat. Men sen framöver så är man ju inte det som A-lagare, utan då gäller det att prestera. Och även för att komma till tävlingen i Roka nu så måste du ju vara på en ganska hög nivå. Man kan ju inte åka hur dåligt som helst. Så att jag ska inte säga att jag är självklar framöver, utan jag måste ju visa att jag ska få stå där på startlinjen jag, och så. Att jag har den farten i mig.
Ja, för det är ju en extrem konkurrens i damlandslaget just nu. Hur reagerar man på den när man vet att jag är en av de bästa i världen, men jag kanske ändå inte får åka?
Ja, nej, det kan ju vara lite tufft. Men samtidigt så tror jag att det här är en sak som gör att vi är så bra och blir kanske ännu bättre, att vi är så många som kan köra mot varann och peppa varandra så. Och man kan liksom inte ligga och liksom chilla under ett träningspass någon gång, utan det gäller att vara på tårna hela tiden på till exempel intervaller. Så ja, det behövs när det är så många duktiga liksom.
Ja, men verkligen. Och du har ju kanske lite setts utifrån som en sprintspecialist, men vi såg ju förra säsongen att du tog rejäla kliv, framförallt i slutet av säsongen, även i distansloppen. Hur tänker du inför distanssäsongen? Hur mycket hoppas du kunna få åka? För det är ju en osannolikt hård konkurrens även där, när vi har några av de absolut bästa i världen i distansåkning.
Nej, alltså jag har ju fått stämpeln lite som sprinter, vilket som jag vill försöka sudda ut den lite. Jag vill bli en allround-åkare, som jag har velat i flera år nu, och jag blir mer och mer det, anser jag, och har liksom tagit steg för steg i distansåkning och även sprint, men det har blivit liksom jämnare på de på distans och sprinta, och jag hoppas på att få åka en hel del distans, och att jag har den farten i mig i år och kunna utvecklas och ta ännu ett steg där också.
Är det några så här speciella tävlingar under säsongen som du siktar mest mot? Det kommer ju den här nya intressanta Skandinavien-touren här, exempelvis.
Precis, Tour 2020.
Precis.
Nej, men absolut, det är en tävling som jag skulle vilja åka, och är väl ett mål. Sen är även Tour de Ski ett mål som jag länge liksom har kollat på, men inte känt mig riktigt redo för jag har inte riktigt känt att jag haft grunden som krävs för att åka så många tävlingar i rad. Men nu känner jag att jag är rätt redo för det och skulle vilja satsa på Tour de Ski.
Och köra hela touren liksom?
Ja, men exakt. Det skulle vara kul. Sen så även ett mål att åka mycket världscup och försöka ta en pallplats i sprint klassisk stil. Vi har ju stått på pallen i skate sprinter, men inte i klassisk sprint. Så det är en barriär jag skulle vilja bryta också.
Mm. Vi som har följt alla er, vi har ju detaljkoll på era sociala medier och allt ni lägger upp på Instagram och så. Och undrar ju väldigt mycket över hur mycket ni egentligen får vila under ett år. Och så. Det känns som att efter att en säsong tar slut har ni en liten period av, ja, men man ser lite solsemesterbilder och när ni får koppla av lite. Hur mycket fritid har man där egentligen? Och möjligheter till utsvävningar?
Det är väldigt olika. Mellan 1-2 veckor brukar man ta det lugnt.
Ganska kort semester för oss vanliga arbetare.
Man skulle inte säga att det är... Alltså, det är ju inte helt träningsfritt många gånger. Det är många som håller igång och tränar ändå. Men att de drar ner på träningen lite grann. Och vissa vilar helt. Det beror på vem du frågar. Och jag har gjort lite olika. Nu i fjol så... Eller i våras så, då tränade jag. Sen året innan så då vilar jag en hel vecka.
Men vad gör du när du liksom känner att du svävar ut helt och liksom frångår det som du kanske egentligen tycker borde vara din liksom verkligen professionella linje? Vad har du gjort då?
Alltså under den här viloperioden?
Ja,
då,
eller kanske även övriga tider, om du ska unna dig någonting liksom.
Men då har jag väl kanske far utomlands och bara vilat helt. Och det är ju väldigt konstigt, så här. Man känner sig ju lite lat typ. Men man har så mycket energi som man vill göra av med oftast, så här, när man har en viloperiod och kanske vila helt, tycker jag. Men det är nog någonting vi elitskidåkare behöver många gånger, eftersom vi bara tränar och tränar och tränar. Så det är inte helt dumt.
Ni som umgås så tajt hela tiden under säsongen, är det så att det är skönt att vara ifrån varandra lite under den här perioden och få ett litet break, eller umgås ni då också?
Det är lite olika. Men jag har absolut inga problem med att umgås med mina skidkompisar under våren.
Men ni är ju ett gäng i Östersund, va?
Ja, det är väldigt många skidåkare som bor där, och även skidskyttar. Det är värsta skidåkarstaden.
Ja.
Så att man är inte ensam som skidåkare där, inte.
Men du kan inte gå på Konsum utan att se liksom minst tre stycken landslagskompisar.
Nej, inte riktigt så är det väl, men man ser ju varandra överallt. Alltså, man behöver ju inte prata ihop sig om att fara ut och träna, för man träffar alltid någon nästan på stadion till exempel.
Ja.
Om man tänker så här, för ni brukar ju även ibland vara ute och träffa på andra landslag, till exempel norska åkare som ni delar läger med ibland. Hur, har ni någon kontakt så här under träningsperioden och mellansäsongerna?
Jag har inte direkt haft någon kontakt med någon så, och vi har inte haft någon läger med något annat landslag i år. Men man stöter ju på varann och liksom har väl en del kontakt om man är på samma lägerort så. Men jag själv har inte någon direkt kontakt med någon som jag brukar vara och träna med.
Mm. Sverige har ju liksom alltid haft den här lite hat-kärleksrelationen med Norge. Och det, har ju, det har ju verkligen hjälpt till att lyfta skidsporten i båda länderna. Och, och sådär. Hur, vad tycker du om den? Liksom, att man ändå kanske skojar och man har Petter Northug och Kalle Halvarsson och Petter Northug och Emil Jönsson. Och
men, hela jag, det där, liksom, jag kan tycka spelet. Det är lite roande ändå. Det händer ju lite grejer. Annars så kan ju skidåkning i sig verka rätt tråkigt. Så att jag tycker att jag tror det behövs lite sånt här. Jag tror inte det skadar direkt.
Men vem skulle du vilja starta en beef med i norska landslaget?
Ja, alltså nu, jag vet inte om jag själv skulle vilja vara en sån där smet. Men jo, det är roligt att se andra.
Någon särskild person kan du ändå känna. Att
in i den norska?
Ja.
Oj. Nej, jag vet faktiskt inte.
Inte ens Heidi Veng?
Ja, kanske hon då. Hon är väldigt rolig tycker jag. Så att,
men hon är också ganska bitsk ibland va?
Ja, det kanske hon är. Men kanske hon då.
Ja, vi siktar på Heidi. Ja, men det är bra. Jag ser fram emot att ni kommer ha en lite... Liksom, lite...
Ja, tänker ni lägga upp någonting nu? Så att
vi måste ledande fråga där om vilket fall.
Ja, någon måste ju starta hela.
Vi har ju under tidigare avsnitt pratat lite om olika ämnen som kommer lite återkommande, så här, frågor inom skidsporten. Bland annat har vi lyft många gånger den här frågan kring om åkdistanserna för herrar och damer som är en ständig fråga. Och då skulle det vara intressant att höra ditt perspektiv på det. Tycker du att det är bra att man skiljer på åkdistanserna mellan damer och herrar?
Bra och bra. Alltså jag fattar inte riktigt ibland varför det ska vara så stor skillnad. Jag tänker att lite skillnad kan det vara, absolut. Men typ när vi åker 15 km så ska de åka 3 mil, det är dubbelt så långt.
Mm.
Då förstår jag inte riktigt varför det är så. Men det har ju med åktider att göra. Det är därför de har satt det så. Då. Men jag tänker, vi klarar ju också att köra lika långt som dem. Och jag tror många gånger att de kanske inte skulle... Men jag tänker att vi skulle kunna köra lika långt på de flesta tävlingar.
Jag menar för att om man har åktiderna som något argument så är det ju... Det är möjligtvis på mellan 5 och 3 mil, men, eller 5 milen som det skulle kunna skilja mer, men det är inte så mycket mer. På kolla på Vasaloppet, det kan ju skilja 10 minuter mellan dam och herr.
Jag har hört att ju längre sträcka det är, desto bättre kanske tjejer hänger på, eller så här, hänger med liksom, i tid.
Men ser du liksom att en framtid är... Som det har varit i många sporter. Friidrotten hade ju skilda distanser tidigare. Men att kanske även längdskidåkningen går mot att ha lika distanser. Eller vad skulle du önska?
Ja, jag skulle vara öppen för det i alla fall. Jag själv skulle inte tycka att det kändes konstigt. Jag tänker att vi kan åka lika långt.
Ja. Det här har ju varit också på sprintsidan. Har det ju varit en del liksom, mer eller mindre... galna skillnader. Om det är på, har det varit sprint, så vet du, någon gång när de har kört dubbelt så långt härna på sprint.
Ja, men ibland så har de ju lagt väldigt långa sprintbanor tycker jag, och att det inte riktigt har blivit den fart som en sprint bör ha, utan det har blivit lite mer så här, återhållsam fart i början och sen kanske man drar på. En sprint tänker jag ska vara, det ska gå fort redan från start till mål. Och jag gillar ju sån sprint, men jag kan även åka längre sprinter. Men för mig är ju sprint när det går fort hela tiden ändå. Så är det ju.
Ja, det känns ju som det är lite poängen med att man införde den distansen.
Ja, exakt.
Och få upp ett annat tempo i sporten.
Ja, precis.
Jag såg att när Sportbladet var och träffade er i Solna på den här upptaktsträffen, så var det Oskar Svensson som tyckte, som var lite besviken på sprintbanan som han la i Åre på den här 2020-tävlingen, ja. Att den ska vara avslutas upp för en backe. Han ville ha lite mer cross-inslag.
Ja, jag håller faktiskt med honom.
Du vill också se på sprint. Du och Stefan är på samma linje.
Ja, jag har varit för den här utvecklingen.
Kanske inte supersprint, alltså 100 meter, det var inte det.
Nej.
Utan mer så här skicross, lite mer fart liksom, och inte 400 meter i backe i slutet.
Kanske. Men vilka sådana här skicrossinslag, är det liksom hopp eller typ slalom, eller vad ser du framför dig?
Ja, men alltså, både och skulle jag kunna tänka mig. Jag gillar när det händer lite grejer och när det går fort och när det blir lite utmaning.
Så det är jag som är för konservativ helt enkelt. Det är det du säger.
Ja, verkar så.
Som vill se rent. Ja, nej, men jag är helt öppen för det också egentligen.
Ja, ja.
Men den här omtalade backen i Åre, vad kommer vi har du förstått exakt hur det ska gå till?
Ja, alltså man åker som ett varv där det är ganska flakt och sen så går det upp då mot mål 400 meter tror jag det är ungefär. Oj. Och det, ja, det.
Hur ser du på det? Hur känns det för dig?
Jag vet inte riktigt om jag tycker om det. Jag tycker inte om det, nej det gör jag inte.
Det är liksom också typ fyra gånger man ska göra det.
Jag tycker om att det blir lite variation på banor. Men just att det är så långt, det känns inte som att det blir den här riktiga sprintfarten.
Ja, det låter som att det ska kunna gynna långdistansspecialister.
Jo, det är det förmodligen kommer att göra också. Det är roligt att de har variation, men jag tänker att om de skulle kunna avsluta med en backe, men kanske inte 400 meter. Det är nästan en halv kilometer. Liksom, så att det... Men nu är banan redan lagd och det är liksom bara att acceptera deras val. Men jag tror det säkert kommer bli kul. Det kan bli kul att kolla på ändå.
Det blir kliv överlev i sprinten.
Ja, men lite så. Ja. Det kommer nog bli.
Men du, när vi är inne på det här med lite det här med jämställda distanser för damer och herrar. Vi har ju haft pratat ganska mycket om Maria Rydqvist och hennes jämställdhetsengagemang i podden och så. Hur tycker du bara rent generellt att jämställdhetsfokuset fungerar idag i svenska landslaget? Är det något att prata om bland de aktiva och tränare och sådär?
Nej, kanske inte jättemycket. Men sen är ju faktiskt längdskidor en av de mer jämställda sporterna, skulle jag säga. Det känns ju... Ja, vi kanske inte pratar så jättemycket om det. Vi skulle kunna bli bättre på det. Men vi är ju ändå, ligger ändå rätt bra till om man kollar på många andra sporter.
Mm. Och jag tänker så här, i svenska landslag, jag vet inte hur mycket... Du känner att du kan och vill prata om det, men det är ju, finns det mer att göra ledarmässigt och vallamässigt för att ha en bättre fördelning?
Alltså jag trivs som det är nu. Och sen liksom, jag tänker att ja, för mig spelar det ingen roll om det är en kille eller tjej som är vallare, bara de kan valla. Typ så. Och samma sak när det gäller tränare. Men det är absolut bra att ha kvinnliga tränare om man är tjej också. Att man får in lite både och. Men de ska ju liksom vara bra på det de ska vara bra på, så att säga. Mm. Så då om det är en kille eller tjej spelar ingen roll för mig.
Mm. Det har ju varit rätt turbulent här inför säsongen med mycket tränarbyten och hela den karusellen. Hur har den påverkat er i landslaget?
Jo men absolut så har det märkt av, men just för mig, jag har ändå känt mig rätt lugn. Jag tänker att de sköter det där, de löser det, och så har jag inte försökt lägga så mycket energi på det, och det har ju löst sig nu och det känns som att de har fått till det rätt bra, så att det blir nog bra.
Ja, men det hoppas vi verkligen på ändå, ja. Såklart. Jag tänkte skifta ämne lite igen, inte halsbrytande, men i ett annat land, Ryssland, det här pratade jag och Stefan lite tidigare i podden. Där har man ju gått och gjort lite mer halsbrytande tränaruttalanden när Jelena Welby har gått och uppmanat skidåkare om att det här mästerskapsfria säsongen är bra till för att skaffa barn. Varpå tre åkare verkligen blir gravida.
Ja,
hur,
jag hörde
vad
det.
Tänker du om det här?
Det var ganska nyligen jag fick reda på det. Det känns ju kanske lite speciellt. Jag tänker inte att hon vill vara elak med dem. De blev ju gravida också, så att de ville väl det. Men nej, det var lite förvånande ändå. Det är någon som är yngre där än mig också. Så att, ja. Men det är ändå ett bra tillfälle om man skulle vilja ha barn i vår ålder. Eller min ålder. Typ.
Ja, ni har var fjärde år på er liksom.
Ja, så då kan man ju passa på då, om man vill.
Men vad hade du reagerat om en svensk förbundskapten skulle kliva ut och ändå liksom lite smidigt ge den lilla uppmaningen?
Jag hade sagt tack, men nej tack. Inte nu.
Nej, det låter ju ändå rimligt att man kanske vill bestämma lite själv.
Ja, det är tur att de svenska tränarna är lite mer återhållsamma på den fronten.
Ja.
Vi tänkte väl kanske runda av ganska snart här, men vi tänkte att vi skulle ställa några bara snabba frågor där du får komma med ett spontant svar på några grejer här.
Mm. Du kan, fem snabba helt enkelt.
Fem snabba kallar vi det.
Ja.
Okej, första, bästa tävlingsarenan i världscupen.
Oj, Lillehammer. Just för att jag tog en världscupseger där.
Något mer som är liksom, det är förstås stämningen och sånt. Något annat som är bra?
Med Lillehammer?
Ja.
Men jag gillar banorna. De är väldigt tuffa. De är väldigt utmanande.
Och du skäms inte för att inte säga Falun eller liksom Gällivare?
Nej, Falun är fint också. Men ja. jag säger Lillehammer just för att jag har vunnit här.
Ja, ja, men det är helt förståeligt.
Mm. Måste ju slänga in då, apropå detta, har du någon hatbana?
Hatbana? Nej, det har jag nog inte riktigt. Nej.
Nej, man behöver inte ha någon hatbana.
Men inte som att man ska sätta sig på flyget till eller Polen någonstans, eller vad det nu kan vara, eller någon så här europeisk trist stad där det inte finns någon snö.
Alltså vi var ju på ett junior VM och 23 VM i Rumänien där det knappt fanns någon snö.
Nej, de tv-bilderna var parodiska.
Ja, du har sett dem.
Ja.
Ja, nej, då jag säger nog Rumänien. Där vi var på JVM och 23, för att det var katastrof. Och dit vill jag inte fara igen.
Nej.
det var nästan, det fanns inte en snö när vi kom dit. Så nej. Vi fick vara ute och springa som träning.
Ja, då känner man liksom inte VM-stämningen riktigt.
Ja, nej, det var inte riktigt VM-stämning. Det var inte.
Okej, vi går vidare här. Vem är roligast i landslaget?
Oj. Ingen.
Du får säga det själv.
Nej, men det kan jag inte göra, för det är jag inte heller. Oj, Jens Burman kan vara ganska rolig ibland.
Ja, men det kan jag tänka
mig. Ja, men nu lyser Stefan upp. Han är en stor fan av Burmans blogg.
Ja, han kan få till det ibland.
Ja, men bra. Nästa. Vem slår du helst på ett upplopp?
Oj, Stina och Maja. Får man få säga två?
Ja, självklart.
Ja, det låter ju logiskt också. Att man vill slå dem.
Ja, men då har man gjort en bra placering också, kan man vara ganska säker på.
Ja, förhoppningsvis.
Men hur ser du liksom rent allmänt på, om vi ska bara snabbt stöta in på det här, sprint, vilka är det du kommer känna att du kommer tampas med? Ja, men Stina och Maja, har vi andra länder som, vilka åker där?
Som jag skulle vilja slå på ett upplopp.
Ja, men som du tror eller? Du kommer... Eller, ja, nu
du kommer fightas hårt med i vintern.
Ja. Om vi nu ser att du kommer vara nå främst placering på sprint fortfarande, om det är det som är...
Ja, Nej, men Maiken, hon är ju grymt snabb och hon har ju varit en bra sprinter i flera år nu. Och hon lämnar ju få tampas med om man kommer till final. Samma sak så typ Jessica Diggins och Nadine Fendrich och Sadie Björnsen.
Det är de gamla klassikerna annat. Liksom. De
håller
ja,
de håller än.
Ja. Okej. Vem i landslaget har snyggast tatuering?
Det är kanske inte jättemånga som har tatuering. Men Viktor har skaffat några nya som jag tyckte var väldigt fina.
Jaså, några nya? Vad föreställer det för något?
Jag menar, han hade väl någon kompass och någon båt på armen.
Ja, han börjar bli ganska
välprydd. Jag har inte kollat in dem så noga, men jag tycker de var fina.
Ja.
Sen vet jag faktiskt inte, förutom jag och han, men fler som har tatuering.
Nej, det undrar vi också lite grann faktiskt. Det var lite av en ful fråga att stänga in. Men för jag tror vi bara vet er två.
Ja.
Men jag läste i en intervju att du har en förutom snöstjärnorna bakom örat där, som ändå är ganska synliga.
Ja, jag har ju två, ja. Jag har en på handleden och en bakom örat där jag snöflingar.
Just det. Vad är det du har på handleden?
Det är mitt stjärntecken.
Ah.
Så en symbol.
Just det. Ja, men du hade fått säga det själv här också, men det var ju fint att du ändå sa viktigt ord.
Ja.
Men du, sista.
Ja.
Det här är ju något som man borde ställa till alla skidåkare, för det är ändå någonstans något av vårt favoritämne när vi ser i sociala medier. Men favoritpizzan?
Alltså nu måste jag vara tråkig och säga att jag äter ju inte så ofta pizza eftersom jag äter inte gluten.
Aha.
Men om jag gör en pizza hemma till exempel så... Ja, typ Hawaii skulle jag säga.
Oj, oj, oj. Det var kontroversiellt.
Så det kanske inte är jätteroligt. Men jag äter ju som inte pizza så ofta. Så jag har som ingen favoritpizza. Det finns säkert massa andra goda pizzor.
Ja, du vet, du hade inte platsat i norska landslaget.
Jag har smakat så många.
De har inte så mycket glutenfritt ute i Oberstdorf.
Nej, eller ställen. Nu var vi faktiskt och åt pizza i Valsnales på en restaurang. Där de hade glutenfri och... mjölkfri pizza som jag fick äta. Och den var supergod. Det var några typ kantareller och bladspenat och typ chorizo eller salami tror jag var.
Och du kunde inte få dem att slänga på lite ananas på dem?
Nej. Nej, men jag kände att jag ville testa någonting nytt och den var faktiskt supergod. Så att får jag möjlighet så tar jag gärna den igen istället för den Hawaii. Men ja.
Jag tycker det låter som ett bättre val.
Yes.
Ja, men det var de fem snabba. Vi ska väl börja avrunda den här intervjun. Jag ska väl bara ändå försöka få lite mer kött på benen kring vad du har för förväntningar på säsongen här innan vi släpper det, tänkte jag. Vad siktar du på? Är det liksom x antal vinster eller?
Nej, men det är för att åka mycket världscup och sikta på pallen i sprint och åka fler bra distanslopp och så få åka torerna, framförallt Tour de Ski och få testa backen.
Ja, verkligen, det är ju också, vi kan ju kolla lite hur du tycker om det här upplägget. De har ändrat lite ordningen på Tour de Ski. Vad känner du kring det?
Jag har ju inte åkt Tour de Ski tidigare, så att jag vet inte, jag har inte reflekterat över den biten.
Nej.
Men jag känner inte att det är så konstigt.
Nej.
För mig, för min del.
Nej, det är svårt om man inte har gjort det förut att jämföra på något vis.
Mm. Ja, precis.
Men då får vi väl helt enkelt önska lycka till inför helgen här och hoppas att du spöar dina landslagskonkurrenter här.
Ja, nu slipper du Stina här också på söndag, hörde vi.
Ja, det har inte jag själv hört att hon inte ska tävla, men jag hade en aning om att hon kanske inte skulle göra det.
Jo, det kom en uppgift att hon hade en skada i axeln, men vi får hoppas att hon snabbt är tillbaks.
Ja,
nej,
det är
men
säkert.
Jättestort tack Jonna för att du ville vara med i Skidsnack. Vi tyckte det var jätteroligt att ha dig här.
Ja, men tack själv, det var bara kul.
Kanon. Och stort lycka till under säsongen. Och jag hoppas vi hörs av igen.
Ja, ni får ha det så bra. Tack så mycket.
Tack så mycket.
Hej då.
Hej, hej.
Ja, det var ändå någonting för att vara ett premiäravsnitt, Stefan.
Ja, men jag tycker att vi kan vara nöjda med oss själva.
Ja, ja, vi får väl se. Vi får väl hoppas att ni är nöjda. Och när ni lyssnar på detta så har ju förmodligen Gällivare redan dragit igång. Eller är precis på väg att dra igång. Vissa är ju väldigt snabba uppe med sina podcastappar.
Ja, det är vi nästan kan få, som liksom, tror att vi är buggade ibland.
Man kan få kommentarer innan vi ens har lagt ut inläggen om avsnittet. Folk är väldigt snabba och det gillar vi.
Och fortsätt gärna med det. Ni, som vi har sagt tidigare, ni kan nå oss på Facebook, Instagram, på Skidsnack. Eller på vår mail skidsnack@aftonbladet.se.
Och jag tycker att ni nu när ni hör detta och går in och läser kommentarerna, så tycker ni själva ska kommentera vilken som är eran önskegäst att ha med i ett annat skidsnack senare i vinter. För vi hoppas att vi ska kunna få med flera profiler. Det behöver inte vara landslagsåkare, men profiler är vi ju alltid ett stort fan av.
Ja, det kan vara svårt att få hit kronprinsessan Victoria, men vi lovar ju ett försök om ni så önskar.
Självklart.
Så vi hörs väl helt enkelt igen nästa vecka.
Och då är det inte mindre än världscuppremiär.
Ja, och jubileum.
Sjukt.
Ja. Så vi hörs nästa vecka.
Ha det bra.
Ha det fint.
Hej då.